Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Fredag efter en kort men intensiv vecka som går mot sitt slut. Vi hade en orolig tid på Wall Street igår. Bankoron är tillbaka. Vi får se hur det blir idag. Mycket att prata om här i studion denna 5 maj. Du tittar på Börsmorgon. Stor rabatt i Castellums emission. Viktigt och spännande ämne. Flera fastighetsrapporter också under dagen. Liksom Academedia och succén BioGaia som är med oss i programmet. Och så ska vi hälsa på Dr. Koppar, eller vi ska i alla fall prata om koppar och råvaror tillsammans med Dr. Johan Thorén, förvaltare på Strand och också något av en kungaexpert, eller hur?
Ja, det kanske du tar i, men en sån här dag när vi närmar oss kröningen i London så är det väl bra att både du och jag slips.
Ja, passande. Kung Charles alltså kröns väl imorgon lördag om jag inte missminner mig. Generalrepetition under natten i London så var det parad med brittiska högvakten. Apple, från konungen till äpplet, passar ju bra. Kommer rapport efter börsstängning, slog både vinst- och försäljningsprognoser. Dessutom höjs utdelningen. Apple missar ju aldrig förväntningarna nästan på en rapport. Nej. Men allt är inte...
Nej, och det gjorde de inte nu heller, men jag tycker ändå det är värt att notera att deras försäljning är faktiskt, den bromsar in, den är negativ. Nu var den inte fullt så negativ som man faktiskt hade förväntat, men ändå.
Är inte det här äpplet vår tid i ett nötskal på något sätt? Vi ser en inbromsning, men den är inte alls så allvarlig som vi kanske hade befarat. Nej. Än så länge.
Än så länge så är det så generellt.
Jag kan lägga till att Adidas redovisade ett bättre resultat nu på morgonen. Högre omsättning än väntat under Q1. Däremot Kanye West fortsätter att tynga bolaget på grund av ett avslutat samarbete. Du är ingen rappexpert, va?
Tyvärr inte.
Vi går vidare. Flygresor tycker många är trevligt, även om miljöfrågan förstås är besvärande. Det verkar inte stoppa svenska resenärer. Resandet fortsätter att öka. Swedavias flygplatser i Sverige hade 17% fler resenärer i april än motsvarande månad förra året. IAG heter de väl, British Airways och Iberias ägare har också rapporterat starkt under morgonen. Men vi går vidare till Castellum som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Fastigheter i allmänhet är spännande. Castellum och Akelius är extra spännande. Den här emissionen kopplade man ut i natt. En företrädesemission på 10 miljarder. En stor stek alltså. Priset ligger ungefär på hälften av nuvarande kurser.
Ja, det är en rejäl rabatt. Och det är lite kul att se att Roger, han sitter ju där och vill ju givetvis stärka sitt ägande, och han vill också få igenom den här emissionen utan att det ska vara frågetecken om det skulle bli svårigheter med den. Nu är den visserligen helt garanterad också. Men lägger man den teckningskursen med en sån stor rabatt, då är det ju väldigt, väldigt svårt att säga, i det här fallet omöjligt, för blankare att trycka ner kursen.
Sen ska ner med 50%.
Ja, drygt det, för det ska bli osäkerhet liksom ordentligt. Och tittar man på ett annan emission så kanske rabatten ligger på en 10%. Då blir det liksom då lockar det till sig aktörer som trycker ner aktiekursen under den här teckningskursen för att skapa den här osäkerheten.
Johan är inte bara en kungavän, han är också en sann diplomat som inte vill nämna. Men SBB ligger ju nära till hands att ta som exempel, där man satte emissionskursen på 16 kronor och samma dag fick se kursen gå under. Och då har man ju ett problem med att justera ner eller hoppas. Det är inte lätt att äga stora fastighetsbolag, men Roger Akelius verkar spela sina kort rätt, tolkar det som. Tyvärr vill han inte vara med. Jag arbetar i Berlin, hälsar han i ett e-brev till redaktionen. Jag påverkar inte Castellum, säger han vidare. Det tror jag inte stämmer riktigt, om man får spekulera vilt. Bland fastighetsrapporterna vill jag nämna kort Stendörren. Ser starkt ut, man justerar ner sina värden med 3 miljoner, vilket verkar lite. Jag tittar alltid på värdeförändringar när jag läser fastighetsrapporter nu. Och det verkar finnas ett brett tolknings- och metodmandat att göra lite.
Uppenbarligen så varierar det ganska grovt mellan de olika företagen. Så att jag håller med dig, jag tittar på det också, för det är oerhört viktigt.
Inget ont om, jag vill inte att säga något misstänkliggörande om Stendörren. Jag har ingen koll på värderingarna i just det bolaget. Wallenstam kliade mig lite i huvudet på, men det är ju ett väldigt välskött bolag för det mesta. Jag noterade följande passage i Catellas rapport, Catella som är alltså rådger fastighetstransaktioner. De skriver att transaktionsvolymerna har minskat med 67% jämfört med samma kvartal föregående år, vilket är den största minskningen sedan finanskrisen i slutet av 00-talet. Ingen vill köpa och sälja fastigheter.
Nej, för att man försöker ju klara av situationen, de olika fastighetsägarna här. Men det är, jag tror att det är ett väldigt stort uppdämt behov av att det kommer att göras affärer. Så det är nästan som en dammlucka som kommer att öppna sig när det gäller fastighetsaffärer närmsta året, det är jag övertygad om.
Det är ett bra ämne. Vi skriver, Magnus Dager bland annat skriver om Skanskas och byggbolagens rapporter i dagens tidning. Så här ser den ut av någon. Undrar det. Jätteintressant tycker jag. Bostadsbyggandet är ju väldigt markant neråt i byggbolagens resultaträkningar. Till en grad att man undrar vad som händer sen, för vi behöver ju fortfarande bo någonstans.
Korrekt, det kommer byggas, men det kommer vara en hel del byggbolag. Det är redan en hel del byggbolag som har fått slänga in handduken. Så att, det gäller att se här vilka är det som kommer ha musklerna. Och det är ju givetvis en del kända stora namn. Det är frågan, hur lång blir den här ökenvandringen då fram tills att det dras igång byggande igen?
Fram tills att proppen åker ur. Hörrni, vi byter ämne från fastigheter till undervisning. Skolkoncernen Academedia redovisade en omsättningsökning från 3,8 till 4,2 miljarder kronor för Q1. Justerat rörelseresultat ökade också från 264 till 277 miljoner kronor. Med oss har vi Marcus Strömberg. Marcus, det här ser väldigt bra ut. Utslaget per barn och elev så ökade nettoresultatet med 3% under kvartalet. Hur lyder din sammanfattning? God morgon och välkommen ska jag säga också.
Ja, men stort tack. Vi brukar inte mäta på det sättet som du beskrev, men det är ju väldigt roligt att det första kvartalet här nu det var full impact utav alla kostnadsökningar, så kan vi ändå ha ett väldigt stabilt resultat där omsättningen ökar med 10%. Och vi har ett stabilt resultat, och tittar vi på vår förskolesatsning så ökar ju faktiskt omsättningen med över 20%. Och det som är riktigt roligt att se nu det är att vi ser ett väldigt stort intresse för våra yrkesutbildningar. Och det är ju någonting som vi Academedia har satsat på under lång tid. Vi har investerat i våra yrkesskolor, och att nu vi får den här efterfrågeeffekten, det känns väldigt bra faktiskt.
Du skriver också, och du nämnde det, att kostnadsökningar i form av inflation har fullt genomslag nu för tiden. Vad är det för kostnadsökningar för er del?
Nej, men ni pratar alldeles nyss om fastighetsbolagen, och de har ju höjt sina hyror med över 10%. De flesta hyrorna är ju upp med 10,8%. Och sen har vi även, vi köper ju väldigt mycket mat, vi köper datorer, vi köper yrkesutrustning på olika sätt. Så att inflationen har ju självklart påverkat oss, men vi har ju förberett oss under hela 2022. Vi har tagit ner våra administrativa kostnader. Vi har jobbat mycket med våra centrala avtal. Och det i kombination med efterfrågan har gjort att vi fortsätter att ha en stabilitet. Och det är ju väldigt viktigt, därför att vi är ju ett samhällsviktigt företag.
Jag står här bredvid den utbildningsvurmande förvaltaren Johan Thorén som har en fråga till dig.
Hej Marcus.
Hej.
Hur är det? Det finns ju en trend inom utbildning i Sverige idag att man ska gå tillbaka lite grann mera till undervisning med, som är lärarledd, lite mera böcker och så vidare. Hur kommer det påverka er kostnadsmässigt? Behöver ni mer personal och behöver ni köpa in böcker på ett annat sätt än vad ni har gjort tidigare?
Jag tycker att man måste lyfta blicken och se att det här är ju en liten diskussion i ett vattenglas. Och vi har ju alltid haft lärarledd undervisning, men att tro att inte ny teknik kommer påverka skolan i framtiden, jag tror att det är en helt felaktig utgångspunkt. Och jag träffade en stor del av våra första lärare här igår, och de driver ju utvecklingen, använder sig av ny teknik, pratar och jobbar med Googles verktyg. Så att jag tror faktiskt inte det kommer bli en verklighet. Sen är det självklart så att för att lyckas med läsningen behöver vi böcker, bemannade bibliotek, och vi har ju haft bibliotek och jobbat med läsundervisning under väldigt lång tid. Men jag tror att den diskussionen nu som finns, det tror jag faktiskt bara är ett litet vattenglas. Framtiden för svensk skola kommer se helt annorlunda ut.
Men det finns väl ingen som påstår i den här diskussionen att vi inte skulle ha en digitaliserad undervisning och att man skulle ta bort datorerna. Det tror jag inte det finns någon. Hoppas jag verkligen inte det finns någon som påstår. Men frågan är, kombinationen, kommer det innebära ökade kostnader för er?
Det tror jag faktiskt inte. Alltså vi satsar redan idag mycket på läromedel och många av läromedelsföretagen har ju då hybridläromedel där man har en bok där man tar del av det men där också en del av boken finns på nätet. Så att jag tror att den här kombinationen ser jag inte som en utmaning, jag ser många andra utmaningar, utan den svenska skolan nu måste lyfta sig till nästa nivå. Vi har ju gjort ett stort bidrag fram till idag och jag tycker att svensk skola lyckas väldigt bra med de socioekonomiskt starka eleverna. Men det som är den stora utmaningen nu för svensk skola, det är att lyckas med de som behöver skolan som mest. Och där har Academedia en väldigt stark position, gör väldigt mycket och det är där vi nu kommer investera de närmsta åren för att verkligen vara med och lyfta svensk skola till toppnivåer.
Väldigt kort avslutande fråga. Det politiska samtalet är alltid intressant när man pratar om Academedia. Jag tycker mig skönja lite brösttoner även ifrån borgerligt håll när det gäller privat finansierad skolundervisning. Kort reflektion ifrån dig i den frågan.
Nej, men vi förväntas ju faktiskt att politiken nu tar ansvar. Nu är det 20% av svensk skola som går i fristående skolor. Det är 430 000 elever och nu behöver vi forma ett regelverk som är anpassat efter att det här är inte en liten del utan en viktig del i svensk skola. Och jag har goda förhoppningar om att man ska kunna sätta sig ner, gärna över blockgränserna och forma långsiktiga spelregler. Därför att nu är det 1 miljon föräldrar som är berörda av fristående skolor och då har man ett ansvar som politiker. Och jag är inte så bekymrad över vad som händer i Sverige idag, men jag tror att vi behöver forma långsiktiga spelregler och här är vi beredda att bidra.
Marcus Strömberg, varmt tack för att du var med och snackade om rapporten och utbildningens framtid. Tack också för dina frågor.
Vi får se.
Vi får se. Mm. Vi får se. Den som vill se tuffa förvaltare som ställer bolagen till svars kan titta på min Twitter där jag delat morgonens stora snackis. En dansk förvaltare på Lannebo som går till angrepp på en bolagsledning som har tagit olönsamma kontrakt i Finland. Jag säger inte mer, ni får kika själva på Twitter. Här vet vi att samförstånd och diplomati står högt i kurs i rummet. Lite för mycket samförstånd när det gäller att vara pessimistisk till marknaden där ute, ja. Rent av. Mm. Jag tillhör ju den pessimistiska skaran, men vi har blivit lite för många och lite för högröstade, ja. Eller hur?
Det är alltid intressant tycker jag att se hur det stora investerarkollektivet, vad har man för inställning? Är marknaden lämplig att vara, vilken aktievikt ska man ha? Ska man vara överviktad eller ska man vara underviktad? Och en tumregel igen, och det kan ni se på den här grafen, det är att man ska gå emot marknaden. För att är marknaden, är en förvaltare, det här är då internationella förvaltare, hur de har sin i det mandat de har möjlighet att agera, har de övervikt eller undervikt? Just nu har de undervikt, vilket är på en extrem nivå, ni ser det ganska ovanligt. Mm. Och vad innebär det då om alla dessa globala förvaltare har samma inställning.
Du är inne i proppen ur resonemanget.
Ja,
igen.
Då har ju de redan sålt. De har ju minskat ner sina positioner så långt de kan. Om det då kommer negativa nyheter, ekonomiska eller vad det nu än är för någonting, kommer de sälja mera? Kanske om de har något utrymme kvar att göra det för sina mandat. Antagligen inte speciellt mycket. Det är inget kraftigt säljtryck som kommer då. Om det inte är något revolutionerande dåligt som kommer. Skulle det däremot komma bara så här lite goda nyheter, då sprider sig en nervositet hos det här kollektivet. Mm. Ah, nu kommer vi glida efter våra jämförelseindex. Nu måste vi öka vår aktievikt. Först kanske upp till neutral och sen så börjar det där då dra själv och då blir de jättestressade. Och då får vi en uppgång. Så att när marknaden är rörande överens om att någonting ser riktigt dåligt ut, det är då som det kan vara riktigt fina köptillfällen. Och hur var det de här tidigare gångerna då? Mars 09, ja, ett år senare så har vi en uppgång på ungefär 50%. Ja, maj 20 i covid-dippen, det är i alla fall lite negativt globalt sett. Ja, vad hände efter det? Det vet ni, det kommer ni ihåg. 50% upp drygt närmsta 12 månaderna. Och nu så har vi återigen en rörande överens förvaltarkår i världen att marknaden är så mörk så att vi ska ha så lite aktier som möjligt. Jag säger, gör tvärtom.
Min invändning skulle vara att jag håller med. Jag tror jag får många marknadsbrev från intelligenta strateger som säger avvakta eller undervikta. Men börsen har inte gått så dåligt. Vi har ett år av Fed-höjningar som troligtvis tog slut tidigare i veckan. Trots det året, 50-punkters höjningar, väldigt kraftiga, 75-punkters till och med, så har liksom S&P gått i sidled. Om än under volatila förväntningar. Och Stockholmsbörsen är faktiskt upp ett par procent på ett år tillbaka.
Ja, det är sant, men det är ganska spritt mellan olika branscher. Jag skulle säga att se på vilka branscher det är som man då är väldigt underviktad i.
Då ska jag visa tidningen bara apropå branscher. Vi har ett uppslag idag, tre sidor, om att just verkstaden har gått så bra. Det har vi pratat mycket om. Men det är väldigt stor skillnad. Jag får intryck att verkstad, kanske finans, viss konsumtion går bra, men andra har det väldigt tufft.
Ja, men verkstad har en fantastisk situation just nu. De har kunnat kompensera genom sin pricing power för prisökningarna. Och så börjar nu en del av deras insatsvaror, transporter, att sjunka tillbaka prismässigt. Men sänker de priserna? Nej, det är klart de inte gör förrän de blir tvingade till det. Utan de ligger kvar med expanderande marginaler just nu. Det är en period, skulle jag vilja säga, som tyvärr för dem inte är hållbar. Men just nu så är det otroligt lönsamt.
Den bästa av världar. Lite så för bankerna också har vi nämnt.
Definitivt.
Marginaler. Om man inte är en amerikansk nischbank. Det får vi prata om efter börsöppningen. Synd att vi inte har den här applådfunktionen. Då hade vi tryckt på en digital applåd för den svenska verkstadssektorn. Men nu har börsen öppnat. Vi ska gå till Sofie Gräsberg och Studio 2 för en liten uppdatering. Extra spännande förstås att se hur det går för Castellum om vi får några avslut där.
Ja, det är grönt på Stockholmsbörsen även om det är svagt över nollan. Stockholmsbörsen rör sig 0,1% upp. Och om vi tittar på storbolagsindex innan vi kommer till Castellum så Kinnevik och Swedbank ligger i toppen. Medan vi har H&M och Autoliv i botten. Men då ska sägas att H&M har utdelning idag så det förklarar varför de ligger i botten just idag. Men det som vi kanske framförallt vill se är hur Castellum rör sig. Man satte ju teckningskursen på 62 kronor, vilket kan jämföras med torsdagens stängning på 120. Och Castellum rör sig nu precis vid öppningen ner 0,5%. Vi får se hur det utvecklas under dagen. Och bland de rapporterande bolagen så utbildningsföretaget Academedia som vi precis hade med, de stiger på sin rapport och är upp nästan 4%. De rapporterade ju ökad omsättning och vinst. Och industrileverantören Mildef har jag inget avslut på, men det ser ut som att de kommer röra sig uppåt. Och de dubblade ju sin omsättning, så vi får se hur den rör sig när vi väl får ett avslut. Och hälsoföretaget BioGaia, de stiger och är upp 4%. De hade ju högre rörelseresultat och en organisk tillväxt om 19%. Och fastighetsbolaget Logistea har ökat förvaltningsresultatet efter kraftigt höjda hyresintäkter och de är upp 4%. Catellas däremot backar nästan 6% och de hade ju, deras intäkter sjönk, rapporterar de nu på morgonen. Och sen Clas Ohlson kommer ju med färska siffror för april. Försäljningen ökade med 1%, väntat var att den skulle backa 1%. Och den aktien rör sig upp 2% nu. Och sen mönsterkortstillverkaren NCAB köper ett amerikanskt mönsterkortsbolag för 242 miljoner kronor och förvärvet ska bidra till ytterligare tillväxt i USA. Sen ska jag säga att Sins nya vd har köpt aktier i bolaget för 2,6 miljoner kronor och det är vdns första aktier i bolaget. Och sen innan vi avrundar så såg jag här att vi fick avslut på Mildef. De är upp 12% på sin rapport. Men det är som sagt en spännande dag och Stockholmsbörsen öppnar svagt uppåt.
Svagt neråt däremot.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
För Castellum då, men verkligen ingen panik.
Nej, styrketecken.
Styrketecken. Jag vill nämna för Mattsson, inga avslut när vi i den tidiga handeln, men jag läste en annan passage jag tänkte dela med er ifrån bolagets vd. Det generella ekonomiska läget fortsätter att påverka våra kunder och vi bedömer fortsatt lägre efterfrågan under kommande kvartal där framförallt nybyggnation och renoveringar i privata badrum och kök är mest påverkad. Inte så konstigt förstås, men en tuff miljö för det bolaget.
Definitivt.
Desto gladare jag fick nästan binda fast Johan som började skutta av lycka när du såg Mildefs kursrusning.
Ja, för Mildef kom ju en fin rapport idag. Och jag vet inte om ni har koll på dem, men det är ett bolag som levererar.
Hårdvara som står emot i stötiga tider.
Just det. Och stora kundgruppen är militären. Så att det är helt enkelt datorer som man använder i fält.
Och allt mer mjukvara. Vi hade faktiskt med oss Mildefs vd tidigare i morse. Det lät så här.
Orderingången som överträffar omsättningsökningen är förstås väldigt trevlig. Men jag tycker att vinstmarginalen är värd att nämna också. Att vi nu ökar skalbarheten i bolaget i takt med att vi växer. Och det kommer också ut på sista raden. Väldigt trevligt.
Är det en given dynamik så att säga? Mer order, större omsättning ger också bättre lönsamhet?
Ja, det är också kopplat till att det är större volymer. Vi får alltså bättre skaleffekter från våra produktionslinor. Vi kan bibehålla marginalen och vi får ut skaleffekterna som vi tidigare har investerat mycket i organisation, verksamhet för att vi växer väldigt kraftigt. Och nu börjar skalfördelarna komma och rinna hela vägen ner.
Idel glada miner. Jag fick feeling och pratade väldigt länge förstås med Mildef. Så man kan titta på hela det klippet på d.tv. Dina tankar?
Ja, det viktigaste här tycker jag är att i Q4 då var det en besvikelse. För man hade svårt att få tag i en del av sina komponenter. Och det gjorde att man var tvungen att skjuta på en del av sina leveranser. Och det, man har löst problemen här och det är egentligen det viktigaste. Sen är det jätteroligt att se att, om man nu kan säga i ett sånt här bolag, att det är roligt att orderingången är så stark. Men under rådande krigstider så är det kanske inte är så konstigt. Men orderingången är betydligt starkare än vad marknaden hade hoppats på i det här. Mm. Och nu är det i och för sig bara två firmer som analyserar Mildef. Det borde vara flera tycker jag.
Men det finns faktiskt, vi använder ju Pinpoint ibland för att få aktienördarnas bild och även deras estimat understeg den här rapporten. Så det verkar vara starkt på många fronter. Glädjande, tråkigt som sagt, inramning men glädjande för bolaget. En benämnde bankoro innan pausen. Jag vill nämna amerikanska nischbanker. Vi glömde bort, vi hade en otrolig kris. Sen glömde vi bort den nästan helt. Och nu kommer den tillbaka. Trots Feds försäkring om att det inte var något problem så har vi kraftigt tryckt nedåt på flera amerikanska nischbanker som vi aldrig hört talas om förut men som vi kanske borde oroa oss lite för nu. Mm. Dina tankar?
Mm, ja, men det är inte helt oväntat. Det finns säkert krafter som försöker späcka i det här och trycka till banker och sprida rykten runt mindre noterade banker där likviditeten är lite i aktierna, lite tunnare. Då kan man få större genomslag genom blankningen överhuvudtaget. Och får man då kunder att ta ut pengar från sina bankinlåningar.
Då har du självuppfyllande.
Ja, men visst. Och alltså det här tycker jag är det som jag tror att den globala världen behöver se över. Möjligheterna att kunder bara digitalt kan ta ut egentligen hur mycket som helst för sina konton och flytta till en annan bank gör ju att det blir en bankrun som är extremt snabb. Och det tror jag att det internationella finanssystemet inte kommer att tillåta framöver. Det kanske kommer att vara begränsningar, att det kanske bara är 20% av bankens inlåning som kan tas ut ett dygn eller något sånt där. Vad vet jag. Men jag tror att det kommer att komma begränsningar.
En analysfirma, Cowen, som jag läser i USA, jämförde det här med GameStop. Att du har Reddit-genererade åsikter som tryckte upp GameStop 2021 och som nu trycker ner banker väldigt mycket. Amerikanska myndigheter verkar också prata om marknadsmanipulation efter den här volatila handeln. Man börjar ju till och med prata om ett blankningsförbud för banker. Och det har vi haft förut.
Ja, alltså blankningsförbud har funnits olika varianter. Vi ska komma ihåg att i Sverige så hade vi totalt blankningsförbud efter Krygerkraschen eftersom den var till stor del orsakad av blankning. Och det här förbudet var ända fram till 1991. Och då släppte det fritt i Sverige. Kanske enligt min mening, det är klart att vi ska ha blankning, det säger jag ingenting om. Men det kanske är bra att ha det reglerat. Och då, de beslutsfattarna som då i en, skulle jag säga, något liberal övertro tyckte att vi släpper det fritt. Vi tittar inte på hur USA har reglerat sin blankning som de har haft under alla år. Till exempel att man inte, med lånade aktier inte fick sälja på köpsidan för att det skulle kunna innebära att man då påverkar marknadsbilden. Men det tog vi ju då bort här, eller hade vi inte det kravet. Och ja, sen så har det hela rullat vidare.
Jag som tycker att om vi spekulerar i uppgång i aktier hela tiden borde vi spekulera i nedgång också.
Jag håller med dig, fullständigt. Men det finns regler på uppsidan på hur du får påverka kurser. Och det kanske borde finnas även på nedsidan.
Mm. Väldigt intressant fråga. Det är lätt att ha en tvärsäker åsikt baserad på väldigt lite kunskap i sådana här ämnen.
Ja, så det, det är komplext.
Det är komplext och det kan orsaka oro i tarmen när man funderar på de här stora frågorna. Vad passar då bättre än att gå till probiotikasuccén BioGaia som visserligen kommit med en omvänd vinstvarning men som ändå levererar en stark rapport. Isabelle Duselier är med oss. Isabelle, varmt välkommen. Är det här din näst sista rapport eller vad, hur ligger vi till?
Det stämmer. Det blir också P2 men det är näst. Men det är glädjande att vara med dig idag igen.
Ja, och glädjande mot den här fantastiska bakgrunden. Kan du inte ge oss en sammanfattning?
Ja, men i stort sett, det är vår sjunde kvartal i rad med väldigt high double digits increase. Så det är vi väldigt glad för. Man kan inte påstå sju kvartal i rad att vi har haft tur. Det är säkert någonting som funkar strukturellt bra i företaget. Och jag tror att den strategi vi implementerade i 2019 verkligen betala tillbaka. Så vår omnichannel strategy att bygga varumärken hela tiden, aldrig kompromissa på science, det betalar helt enkelt tillbaka nu. Och vi har en kvartal ett som har plus 29%, organic plus 19. Det ökas väldigt mycket i Amerika, väldigt mycket i APAC. Och där också, när jag började var Europa väldigt stor i jämförelse med resten av världen. Och nu har vi för första gången Amerikas har 39% av vår total omsättning, lika stor som Europe. Och i Asia, vi hade, du vet, covid har spelat en roll. Vi blev väldigt påverkade i Europa i 20, men inte i US. Och sen väldigt, väldigt påverkade i APAC i 22. Men nu öppnas Asia igen och då har vi plus 72% ökning i Asia Pacific och det är tack till Kina i första hand.
Jag säger inte att det bara är tur, men skulle man kunna säga att den här kinesiska återöppningseffekten, att det är en engångseffekt som blir svår att replicera, eller kan du resonera lite mer om Kinas påverkan framöver?
Nej, men vi öppnade Kina för några år sedan och det är ganska många newborn i Kina. Och vi är en väldigt bra partner. Vi började från början digitalt och vi har en national reach all around Kina. Vi jobbar också med Tmall och vi jobbar också med cross-border. Så Kina har varit en fokusområde från början. Men sen allt pausade när de stängde, så vår distributör spenderade sin tid att försöka att hitta logistik lösning för att kunna leverera produkten istället att fokusera på marketing och sales campaign. Nu de gör sitt jobb och nu funkar det. Och det är inte en engångsgrej. Jag menar, de fortsätter att ha väldigt många spädbarn. BioGaia dropparna är den nummer ett varumärken inom probiotics pediatric i Kina. Väldigt väl respekterat och en, som sagt, en väldigt bra distributör.
Kan du kort och avslutningsvis berätta lite om prissättning? Vi pratar ju mycket om inflation. Har ni haft högre inputkostnader? Hur arbetar ni med prissättningarna? Kommer ni kunna höja priserna mer framöver?
Jo, men självklart, vi har påverkat som alla de andra. Men vi hade en prisökning gentemot våra distributörer förra året. Och vi kommer att ha en ny på andra delen av 2023. Så för att kunna absorbera sådana extra kostnader. Var bra med våra produkter, speciellt för dropparna. Som sagt, om du har en baby som skriker, om det kostar 15 euro eller 17 euro eller 19 euro, du köper det ändå. Så du kan inte riktigt att spara 2 euro. Du bara köper den på grund av du vill sova.
Ja, det behöver vi alla. Och tyvärr behöver vi också gå vidare. Men Isabelle, väldigt roligt att ha dig med. Grattis igen till den här fantastiska rapporten. Och lycka till. Vi ses om 3 månader.
Absolut. Tack.
Med det går vi vidare till ett grundämne, tror jag. Är koppar ett grundämne?
Ja.
Det är viktigt i alla fall.
Ja, det är grundläggande för oss.
Det var grundläggande för Faluns existens som stad en gång i tiden. Nu är det avgörande för omställningen till den gröna ekonomin.
Ja, bland annat.
Bland mycket annat. Dessutom är det, Dr. Koppar brukar jag säga, det är en indikation över världsekonomin lite grann. Efterfrågan på koppar, framförallt från Kina ser jag som en viktig vägvisare. Du har en bild med några faktorer som talar för att priserna på råvaran kommer att gå upp.
Ja, men det är lite intressant för att koppar är ju centralt. Det har det varit länge för oss. Det har blivit än mer viktigt med hela den då miljömässiga omställningen där så mycket ska elektrifieras. Och då är frågan, finns det tillräckligt med koppar? Och ja, det produceras nu tillräckligt, men kommer det räcka framöver? Det här är en graf, titta på staplarna, det kan ni fokusera på. Det är hur mycket nya fyndigheter som man har hittat varje år.
Det ser inte bra ut.
Det blir färre och färre fyndigheter. Det beror bland annat på att det är svårare att hitta dem. Men också att de flesta gruvbolag har fått direktiven att leta inte efter mera. För det är sådana långa handläggningstider innan man kan dra igång en produktion. Det är bättre att dela ut de pengarna till aktieägarna istället. Så man letar mindre.
Det låter lite beklämmande.
Ja.
Men finns ett skifte i...
Där kommer det säkert bli ett skifte längre fram. Men det innebär att man hittar mycket mindre än vad man gjorde tidigare. Och de fyndigheter man har där man bryter idag då. Där kan ni se den här kurvan och vad säger den? Jo, den säger att andelen koppar ur varje malmton man tar. Hur stor del är det då som man får ut kopparn? Och ni ser, den sjunker ganska ordentligt. Den har halverat sedan 90-talet.
Vad tråkigt.
Och det innebär att det blir ju tuffare och tuffare att få fram kopparn. Och så hittar man inga nya fyndigheter i stort sett.
Och de man hittar har lägre och lägre.
Ja. Vad leder då det fram till när vi har en väldigt, väldigt hög efterfrågan? Och då kan vi se på nästa bild om vi får in den.
Då kan jag fylla i att elbilar kräver ju väldigt mycket koppar, vad jag förstår.
Ja, en elbil behöver mycket koppar, det är 4 gånger mer än en vanlig bil eller fossildriven bil. Men bara tänk er, de här kablarna som går ut, där har vi en bild på det. En sån där kabel, det läggs ut till ett vindkraftverk som ligger offshore. Varje meter av en sån där kabel innehåller cirka 50 kilo koppar. Ni kan ju fundera på hur många meter det kommer gå åt för att lägga ut kablarna till alla dessa vindkraftverk som planeras byggas offshore.
Väldigt många meter låter det som.
Väldigt, väldigt, väldigt många meter. Och då är frågan, hur ska den kopparn, var ska den komma ifrån? Och då kan vi gå se den här bilden där. Än så länge så... Det är liksom efterfrågan, den svarta linjen. Den här är ganska konservativt ritad skulle jag vilja säga. Än så länge så fungerar den kopparmängd som tas fram. Men den kommer inte att räcka. Vi är liksom i en brytpunkt här runt detta och något år framåt. Sen kommer vi se att det blir ett stort gap. Och hur kompenserar man i det gapet? Ja, det kommer givetvis vara prishöjningar eftersom det tar så lång tid att få ny produktion. För man har ju inte hittat så mycket nytt. Man måste börja leta istället. Och så kommer det ta 20 år innan det levererar från de fyndigheterna.
Beklämmande för mänskligheten. Hoppas att vi kan bryta mer. Det hoppas också Bolidens vd. Det här är en käpphäst.
Ja.
För det gruvbolaget. Är det gruvbolag vi ska köpa då om man vill göra en trade på det här?
Eller? Det skulle man kunna göra, och jag tycker Lundin Mining är ett alldeles utmärkt val om man skulle ta det, om man på gruvsidan. De har stora kopparfyndigheter som är färdiga och där de bryter i, och det är i Sydamerika framförallt.
Men vi i studion gillar ju att sälja spadarna till gruvbrytarna, ja, inte gruvbrytarna själva.
Och där har vi svensk teknik som är så framgångsrik. Du har Epiroc, du har Sandvik, du har andra verkstadsbolag som...
Jag får visa den här igen.
Ja.
Verkstadsbolagen som trotsar tyngdlagen. Men det har vi verkligen. Ja, gruvindustrin är köparna i många bolag. Ja.
Men antagligen så det stora liksom ruschen och letandet efter koppar, det kommer ju dröja lite grann innan man fattar att oj, 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 det här kommer inte räcka. Och det börjar bli dyrt. Så att då kan man ju vara med i de som har kopparn från början.
Det jag tycker är svårt att förstå, det är den sencykliska naturen i de här bolagen. Man verkar vilja lägga pengar på gruvexploatering väldigt sent i cykeln, samtidigt som saker vänder ner och investeringsviljan blir ännu tråkigare. Mm. Har du några tankar kring det? Hur brukar det spela ut om vi nu tror på en viss lågkonjunktur framför oss?
Jag skulle säga att det här ska man se på ett längre horisont. Mm. Liksom, och det här är en grundtrend vi har i samhället. Så att visst, om vi får en lågkonjunktur, då går det kortsiktigt åt mindre metaller. Och det kunde vi ju se bara med liksom oron runt efter kriget, att vi fick då prisökningen och räntan som steg, och så tänkte man, nu blir det global lågkonjunktur, råvarupriser gick ner. Du kommer se sådana kortsiktiga rörelser, men det här långsiktiga liksom strukturcaset som det gäller i koppar, jag har svårt att se att man skulle kunna lösa det på något annat sätt än att...
Nej, och jag hoppas att du har rätt och att det blir en dämpande faktor om vi ska möta en mjukande konjunktur, att man ändå väljer att göra den här, ta tag i de här underinvesterade viktiga segmentet för allas vår framtid. Jätteintressant tycker jag. Från koppar tillbaka till fastigheter, men den bästa delen av fastigheter, nämligen logistik. Logistea ska vi prata om, med Ilja Batljan som största ägare för övrigt. Det bolaget har rapporterat ökade hyresintäkter, starkt driftsnetto. Vi har med oss VD Niklas Zuckerman. Niklas, hur sammanfattar du själv kvartalet, och varmt välkommen.
Ja, men tack snälla. Jag tycker du gör själv en bra sammanfattning. Just lager, logistik, lätt industri är ett väldigt attraktivt tillgångsslag. Vi har ju sett en nedgång i e-handeln i Sverige senaste kvartalet, men den långsiktiga trenden för e-handeln är absolut stigande och kommer vara positiv. Och därtill, och kanske extra viktigt för oss inom logistik, är att vi ser en tydlig trend att företag flyttar hem produktion och lagerhållning. Som ni pratade om tidigare här, verkstadsindustrin och basindustrin i Sverige går fortsatt väldigt bra. Och det kommer tarva ytor, och där vill vi vara med och hyra ut till den typen av aktörer. Sen som du säger, hyresintäkter, driftnät och förvaltningsresultat är... ganska kraftigt upp får man säga, trots de kraftigt ökande räntekostnaderna som vi har sett de senaste året.
Det ser väldigt, jag kan inte bolaget och kontexten så bra, men det ser ut som att hyresintäkterna ökar med 91%, driftsnettot med 101%. Det här låter ju väldigt, väldigt, är det genom förvärv eller är det någon faktor som jag bör känna till bakom den här stora ökningen?
Nej, men absolut. Vi är ett relativt ungt fastighetsbolag. För lite drygt ett år sedan så hade vi fastigheter för drygt 2 miljarder, och idag är vi uppe i 5 miljarder. Så att det är absolut en tillväxtfas som gör att siffrorna ser så otroligt bra ut. Sen ska man komma ihåg, vi har långa hyresavtal i snitt, närmare 8 år, låga hyror, och det är klart att den här indexeringen då som vi såg förra året, den slår igenom hos oss också.
Kan ni ge mig en känsla för hyreshöjningar då? Är det 10% i linje med inflationen, eller hur ser marknaden och dynamiken ut där?
Nej, men för oss då så blev det just de 10% som du sa, och det indexeringen får man igenom. Sen har vi några avtal där vi har ett tak på indexeringen, och det är klart, då får vi förhålla oss efter det. Men på det stora hela, vi har ungefär 170 hyresgäster. Vi har haft en handfull diskussioner just kring indexeringen.
Kan du säga något om vakansgraden också?
Ja, det kan jag göra. Vi har ju legat extremt högt, 98-99%. Nu har vi två förväntade vakanser som vi ser här i kvartalet. Det vill säga hyresgäster som har valt att säga upp, inte gått i konkurs. Så att nu har vi 96% uthyrningsgrad, vilket relativt resten av branschen är jättehögt. Men den där ska vi se till att jobba upp några procentenheter inom kort.
Jag noterade vi pratade om värdeförändringar som en viktig parameter när man kollar på fastighetsbolagen. Ni justerar ner, är det 14 miljoner kronor i er portfölj? Har ni externvärderat det här kvartalet och hur har ni resonerat?
Ja, men i det här kvartalet har vi externvärderat hälften av beståndet. I Q4 externvärderade vi hela beståndet. För oss då så kan man konstatera att de senaste tre kvartalen så har värderingsgilden skruvats upp med 66 punkter.
Mm. Med det får jag säga tack, om du inte tycker att jag har missat något väldigt väsentligt, Niklas Zuckerman. För den
här. Ja, men det tycker jag inte jag.
Ja, men tack och lycka till fortsatt. Logistikfastigheter är verkligen undantaget, tycker jag, som för en sektor som har jobbigt. Vill du tillfoga något?
Nej, men det absolut. Det är, ska man nu vara i fastigheter så de har lite lättare än bostadsfastigheter, kan man lugnt säga.
Man kan säkert oroa sig för konsumtion och e-handel som vi nämnde. Men det ska vi inte göra, utan vi ska gå till Studio 2 istället för en liten börsuppdatering. Kanske vi får reda på hur marknaden tar emot Logisteas rapport också.
Ja, det är munter här på Stockholmsbörsen som stärks upp 0,3%. Lite sämre ser det ut på storbolagsindex som rör sig i sidled. Och där ser vi att vi har Sinch och Kinnevik i toppen. Medan Electrolux och H&M ligger i botten, men på H&M så får jag säga där igen att de har utdelning, vilket förklarar att de ligger där i botten idag. Och vi tittar givetvis på Castellum. De är upp nu dryga 6% efter att ha öppnat upp bara på några procent uppåt. Men nu på morgonen så har de fått sänkt riktkurs av Pareto med 20 kronor till 150 kronor. Och analyshuset spår däremot att aktiekursen når en botten under emissionsprocessen. Så vi får se hur den aktien fortsätter att utvecklas under dagen. Men för de rapporterade bolagen så ser det stort bra ut för många av dem. Academedia upp nästan 7% på sin rapport, och det hade ju ökad omsättning och vinst. Industrileverantören Mildef är upp tvåsiffrigt efter att ha dubblat sin omsättning. Biogaia stiger 0,7% och det hade ju högre rörelseresultat och en organisk tillväxt om 19%. Och även Logistea går upp och är upp 4% på sin rapport efter. Och sen, men däremot Catella backar och är ner 2% efter deras rapport. Och Clas Ohlson som ökade sin försäljning i april, deras aktier stiger 1,5%. Sen har vi även fått trafiksiffror från Finnair och Norwegian. Båda ökade ju, och det var ju en ökning där Norwegian ökade ungefär 20% och Finnair 30%. Och vi ser att deras aktier stärks idag, där Finnair är upp 3% och Norwegian dryga 5%. Sen om vi tittar lite på dagens reka, så Skanska har ju fått lite blandade riktkurser där Handelsbanken väljer att höja med att deras DNB och SEB väljer att sänka. Men den aktien rör sig i alla fall upp och upp 3%. Men som sagt, Stockholmsbörsen i stort är ändå munter så här på morgonen och är upp nästan 0,3%.
Tack för det, Sofie Gräsbrenner. Ska vi tillbaka till Falun. Falukuriren rapporterar nämligen att Clas Ohlson kan vara på väg att varsla omkring 100 anställda. 85 tjänstemän ska bort. Vi får se, det här verkar röra kontoret i Insjön. Sparåtgärder alltså, men ändå siffrorna som orsakar den här börsuppgången verkar ju ändå vara ganska
hyggliga. Siffrorna är ju inte fantastiska, men det var ju lite bättre än man har väntat. Men det är ju en bolag som är verksam i en bransch där man är extra drabbad av den svaga kronan. Så man har valutakostnader, man har inflationskostnader man behöver hantera. Så att jag förstår att de drar ner på huvudkontoret också. Man behöver göra besparingar. Men jag tycker att det här var i alla fall en ganska okej rapport.
Det var ett ganska trevligt börshumör denna fredag rent allmänt. Catella pratade vi inte så mycket om, men de var ner kraftigt initialt på rapport. Men verkade nästan ha hämtat sig. Allt annat var grönt på skärmen.
Mm, mycket trevligt.
Nu ska vi se, har vi några bilder på brittiska högvakten som repeterade? Där kommer de. Frågan är om inte den här paraden, det här är en generalrepetition inför prins, eller snart kung, eller kung Charles säger man väl, kröning imorgon. Frågan är om det inte borde vara Roger Akelius i den där vagnen ändå. Man sätter Castellum på halva priset och så stiger aktien med 6%.
Och du rakat dig väl nu inför att delta imorgon?
Ja, men jag har inte fått någon inbjudan.
Aj då.
Tyvärr. Men du, 6% uppgång på 50% rabatt på aktier. Det är väl ändå anmärkningsvärt.
Det är det, men det känns ganska tryggt att vara investerad i Castellum skulle jag vilja säga.
Så är det. Tryggt. En annan kung, jag vill nämna en annan kung, är ju investeringskungarna Warren Buffett och Charlie Munger som har bolagsstämma i Omaha i helgen. Jag har faktiskt varit där. Ganska rolig tillställning. Kan ju komma lite nyheter. De brukar ju hålla lite tal, framförallt den här långa frågeställning. Så vårt privatjet får åka till London först och sen till Omaha.
Vad trevligt. Jag följer med.
Men hörni, händelseförloppet fortsätter ju faktiskt redan idag. Vi har en jobbsiffra rysare den i eftermiddag. Vi har lite staplar från Handelsbanken. Jag tror att prognosen ligger på 183 000 nya jobb, 3,6% arbetslöshet. Det här är ju en nyckelpusselbit för Fed och andra centralbanker som vi kommer att prata mer om i Börskoll klockan 14. För oss, Johan Thorén, återstår bara att säga tack och trevlig helg.
Tack själv.
Ja, roligt att ha dig här. Roligt att ha dig här, kära tittare. Hoppas att du följer med oss även nästa vecka. Men nu är det dags att ta helg snart. Lycka till under återstoden av denna fredag och ha det gott där ute.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.